Hej och välkommen till Feng Shui-podden. Det här är podden för dig som vill boosta livet och ta hemmet till en ny nivå. Jag heter Therese Skog och är certifierad Feng Shui-konsult. Och jag är din guide genom Feng Shuis magiska värld. Hej fina du och välkommen till Feng Shui-podden. I det här avsnittet ska du få träffa Hildur Blad igen. Och hon var ju gäst i avsnitt 85 när vi pratade strategisk färgsättning och hur du kan skapa rätt känsla från början. Vi bygger vidare lite på det avsnittet idag och pratar mer om färgers betydelse och vilken roll spelar färg och material egentligen inom Feng Shui. Vad representerar olika färger och material för element och när kommer tanken på färg in i processen när vi jobbar med inredningsprojekt? Ja, vi berör så mycket spännande i det här avsnittet och jag tycker att det är så matnyttigt för dig som är intresserad av det här med färg och hur du kan inreda. För Hildur, hon är ju klok som en bok och kommer ju med så många bra tips. Så lyssna in det här och som sagt, vill du höra mer av Hildur så hittar du mer i avsnitt 85. Tack för att du lyssnar!
Men då drar vi igång, så jag säger varmt välkommen tillbaka till Feng Shui-podden Hildur Blad.
Ja, tack så jättemycket för att jag får komma tillbaka och prata om det bästa som finns.
Ja, men självklart. Jag älskar ju färg och din energi är ju bara så lovable. Så jag är jätteglad att du vill komma tillbaka. Förra gången så pratade vi ju lite grann om, jag kommer knappt ihåg, men vi pratade ju om färg på ett annat sätt än vad vi tänkte prata om idag.
Precis. För nu så har vi ju bestämt att vi ska prata lite mer med varandra. Förra gången så var det ju jag som pratade mycket mer. Men vi är ju nyfikna på varandra och hur vi jobbar med färg och liksom vad vi har för förhållningssätt kring färg. Och då bestämde vi att nej, men vi hörs en gång till och så pratar vi vidare och förhoppningsvis så kan vi ju inspirera, dela med oss lite nya tankar och bara väcka uppmärksamhet och sätta lite större fokus på färg och färgens roll i våra liv.
Färg är liv, känner jag också. Och som sagt, du är ju strategisk färgsättare och har ju ditt sätt att jobba med färg, medan jag är lite flummigare feng shui-konsult och har ju mitt förhållningssätt till färg. Men jag är ju också utbildad inom färgpsykologi och liksom jag har olika delar av färg, men jag tycker också samtidigt att färg är ett ganska svårt ämne, för det är så stort. Det finns så många olika perspektiv liksom.
Ja, och det är väl det som jag tycker är det fascinerande med färg också. Att det är en subjektiv upplevelse. Liksom, vi har olika referenser kring färg. Vi har olika erfarenheter. Vi tycker olika saker. Och så ska man försöka liksom hitta någon väg att gå där. I synnerhet vi då som jobbar med att hjälpa andra att välja färger. Vi ska ju liksom på något sätt ta ansvar för deras färgval. Och hur kan vi ladda på med så mycket kunskap och erfarenheter som möjligt för att kunna hjälpa våra kunder på allra bästa sätt? Mm. Det är ju liksom det som är den stora utmaningen. Och det jag tänkte var ju så här att även om vi titulerar oss väldigt olika så tror jag att vi har fler gemensamma nämnare än vad vi tror. Och vad andra kanske tror. Och det är jag lite nyfiken på att se och reda ut idag. Att vart kan det skilja sig åt lite grann? Och vart har vi faktiskt gemensamma nämnare fast vi säger det på lite olika sätt?
Precis, det är lite olika språk. Mm. Oavsett så tror jag att du och jag har samma mål när det gäller färgsättning. När du hjälper dina kunder så är ju ditt mål, gissar jag, att du vill att de ska vara nöjda och trivas med färgerna. Och att färgerna ska liksom leva upp till behoven och önskemålen som kunderna har. Och precis samma målsättning har jag när jag hjälper mina kunder, även fast jag kanske har andra bakomliggande tankar eller syften med det, varför jag väljer olika färger eller så. Mm, men målet är ju detsamma.
Ja, precis. Och det är väl liksom det vi kan landa i båda två, att som sagt, vi gör det inte för våran skull. Det handlar inte om att förverkliga oss själva och liksom nu ska jag frossa i olika färger och skapa något som ser kul och inspirerande ut på bild och liksom andra ska tycka massa saker om. Utan det handlar ju väldigt mycket om att hur kan jag hjälpa den här människan som jag har framför mig på allra bästa sätt. Vad är det här för människa? Vad har den för behov? Vad vill den känna och göra i det här rummet eller miljön? Det är det som är själva fokuset. Och det är i alla fall så som jag börjar när jag gör färgval, att titta på just de parametrarna. Vad är det här för människor? Vad vill de göra här? Hur ska det här rummet kännas? Inte, som sagt, vilka färger trendar jag just nu? Eller vilka färger väljer alla andra? Och börja utifrån den aspekten. Liksom, nu ska vi göra något trendigt, modernt som andra tycker att wow, vilket fint rum du har. Liksom. Det är inte det som är syftet.
Nej.
Hur känner du där?
Nej, men exakt samma. Jag vill ju nå... För det är inte alltid självklart för alla heller vad man tycker om. Och jag blev så glad när jag såg, var det Husköp i blindo, när Lena Nyholm hade ju med sig massa tapetprover och tygprover och, liksom, och så fick de sitta och på typ impuls välja ut vilka tyger och vilka färger de tyckte om. Det är en sån här bra grej tyckte jag, att, för jag vill ju hjälpa mina kunder att hitta vad de tycker om. Men när du liksom ska träffa, eller när du träffar kunder och ska hjälpa dem med färgsättning, finns det någon så här, har du någon strategi eller några typiska viktiga frågor som du brukar ställa för att hitta rätt eller hjälpa kunden att hitta rätt? Eller hur gör du för att ta reda på det du behöver liksom?
Dels det som du sa, just det, hur Lena gick tillväga där i tv-programmet eller tv-serien. Jag tyckte att det var superbra, och det liksom, så gör jag också väldigt ofta, för att jag vill ju koppla bort det logiska tänkandet från magkänslan. Alltså, även om jag själv är väldigt logisk och strategisk och liksom ser det på det viset, så handlar det också om att hur kan vi koppla ihop känslan, magkänslan, med logiken. Och som sagt, jag vill ju få fram den här spontana reaktionen, instinkten, gillar inte. Man ska inte hinna fundera någonting, utan du ska bara snabbt och direkt svara. Och det liksom brukar jag ju dels kunna visa, som sagt, genom att titta på olika färgprover, genom att man samlar olika bilder till exempel. Men det allra bästa är ju när de inte kan förbereda sig faktiskt, utan överraskningsmomentet dyker upp på något sätt. Och sen så vill inte jag prata när jag träffar min kund första gången. Och de brukar ofta börja med liksom ursäkta sig, oj, nu babblar jag på, jag bara säger massa saker och liksom så här, vad ska du göra med den här informationen? Man bara, prata på, det blir jättebra, jag hör liksom allting du säger, jag kommer börja ställa frågorna sen. Så att det börjar alltid med att de bara får, du vet, slänga ur sig alla tankar, farhågor, vad de gillar, tror att de inte gillar. Så vi bara får ut så mycket som möjligt redan från start, så att de inte börjar med begränsningar det första. Precis. Utan drömmar. Vad vill jag? Vad gillar jag? Vad vi pratat om? Så där brukar jag börja.
Ja. Men det är precis samma ingångsvinkel som jag också brukar ha. Och det där är också, jag upplever ju att väldigt många av de kunderna som jag jobbar med, de vill gärna att jag ska komma med svar. Såhär, vilken färg ska vi ha här? Och det där tycker jag är så fascinerande. men jag brukar liksom ställa motfrågor då, istället för att servera svaren. Jag vill ju få dem att själva komma på. Och sen när vi har liksom hittat kanske en lila tycker jag om, det trivs jag i. Okej, men då har vi något att utgå ifrån. Då kan vi sen titta på alltså olika färgförslag mer konkret, till exempel. Eller som jag som jobbar med utifrån de fem elementen och vad de kanske behöver. Det är inte alltid, de behöver inte presentera en färg, att jag tycker om lila och jag trivs i det, utan det kan vara mer, vad vill du få för känsla i det här rummet? Och då kanske de säger, ja, men jag vill känna mig lugn och trygg och hållen i sovrummet. Jag vill sova skönt. Okej. Men då tänker jag utifrån elementens egenskaper, så kan jag, då kan vi liksom börja prata färgförslag och så utifrån vilka egenskaper färgerna besitter utifrån både färgpsykologi men också feng shui och de fem elementen.
Precis. Det där tycker jag du sa där, att du låter kunden alltså prata. Det blir ju lite mer det här coachande liksom arbetssättet, att jag lockar fram dina svar ur dig. Det är inte jag som planterar mina, eller liksom vad jag föredrar i
precis.
Dig. Så att det verkligen kommer inifrån, för det tror jag är ju som sagt jätteviktigt för att det ska hålla över tid också. Mm. Blir det baserat i mina färgpreferenser, såklart har jag ett filter. Det får jag inte liksom glömma, att jag har ju någonting som jag dras till mer eller, liksom, mer eller mindre. Men där blir det ju så viktigt också att koppla ihop så här, vad kan färg tillföra, vilka känslor och liksom så här, vad gör det för någonting. Men det jag skulle vända tillbaka till dig där är, alltså det sa du liksom, färger, de olika elementen och så. Du jobbar ju också helheten inredning, inte enkom färg. Jag är ju mer fokuserad på bara färgvalet. Mm. När kommer tankarna kring färg in i ditt arbete?
Jag har ingen så här tydlig att när vi kommer till det här stadiet, då tittar vi på färg. Utan på något sätt så finns ju det med hela tiden. För att när man gör, framförallt när jag gör en feng shui-konsultation, då börjar jag ju redan när jag åker till kunden. För att ungefär 70-80% av all feng shui sker på utsidan. Mm. Så att jag tittar ju, hur ser vägen hem till den här kunden ut? Vad finns det för närliggande byggnader? Vad finns det för natur? Vad är det för färger och former runt omkring huset? Liksom? För sånt påverkar ju också. Och när man kommer in så har jag ju med mig, vad finns det för fönster? Vad finns det för liksom ljusförutsättningar? Och, ja. Så att det finns på något sätt hela tiden där. Mm. Sen har inte jag jobbat, jag har inte haft några uppdrag. Jag har fått några uppdrag när det har handlat om utvändig färgsättning på hus. På markiser, val av markiser, så fick jag ett uppdrag att, för att skapa balans hemma, vilka färger ska vi. Så att där har ju varit väldigt konkreta färguppdrag. Men utöver de utvändiga uppdragen så har jag liksom inte haft något konkret färgsättningsuppdrag utifrån feng shui, utan det har varit helheten. Och då tittar man ju på qi-flödena, alltså möbleringen och hur energiflödena inne är. Och då är ju fönster och sånt där väldigt viktigt att ta hänsyn till. Så att jag vet inte riktigt den där färg kommer in. Det finns med från start på något sätt.
Ja, men precis. För det är också stor skillnad som om man liksom färgsätter eller inreder ett hem helt från scratch, eller om man har väldigt många givna förutsättningar att utgå ifrån. För då, liksom, när jag kommer in i ett rum till exempel, när man känner att nej, men nu vill vi uppdatera det här rummet, vi ska göra mindre justeringar, vi kanske ska måla om en vägg eller vi ska köpa en annan soffa eller vad det kan tänkas vara, då tittar man ju på det kanske på ett lite annat sätt än när du som sagt ska välja precis allt från start. Och då handlar det mycket om att identifiera vad det är som saknas för att skapa en schysst upplevelse avseende kontraster, ljuset, mörkhet, värme, kyla, nedtonat, färgstarkt och så vidare. Så då börjar jag liksom titta på det viset för att se så här, har jag in beståndsdelarna som färg kan tillföra? Och där förstår jag liksom att färg då finns i olika element. Vad representerar de olika färgerna för element, och hur tänker du där då, om du kommer in i ett rum som bara ska uppdateras till exempel?
Mm. För att det ska finnas en känsla av balans så krävs det att alla elementen finns representerade. Och elementen, det är ju trä, eld, jord, metall och vatten inom feng shui. Om man pratar så här klara färger så kan man säga att trä, det är gröna toner, kanske vissa mellanblå nyanser också. Eld, det är rött, alltså eldfärger, om man säger varma, passionerade, starka kulörer. Jord, då har vi brunt, beige, vissa gula toner som är väldigt så här, men jordiga. Metall, där har vi pasteller, vitt, grått, men metallfärger egentligen. Och vatten, där har vi svart och mörkblått som kulör liksom. Men sen när man kollar på elementen så kan det också vara lite så här, det beror på vad vi jämför med. För att en färg kan ju kännas som eld, fast det, tittar man på färgen i sig så är det kanske egentligen ett jordelement. Men i sammanhanget man ser färgen så är det eld. Eller, så att det beror på vad vi jämför med, men helheten behöver finnas representerad. Men det betyder inte att du behöver mixa de här fem färgerna för att det ska bli balans. Det kan nästan bli för mycket. Men elementen representeras ju också av material. Av, om jag tänker som djurhudar, det är också eldelement. Så du behöver kanske inte ha rött eller orange, utan det kanske räcker att du har en leopardmönstrad kudde. Eller liksom, så att man kan få in elementen med andra saker än färger. Och även former. Så finns det olika former som representerar de olika elementen. Så då kan man skapa balans genom att också tänka på vilka former som finns. Så att alla element behöver finnas representerade, men det behöver inte nödvändigtvis vara i form av färg.
Intressant. Jag antecknade. Ja. Bara för att liksom ha lite koll. För det som jag var lite nyfiken på, det är ju verkligen det här att det som jag sa här mellan kontraster i mörkret, ljuset, nedtonat, färgstarkt, varmt, kallt. Det hämtar vi upp i många av de här elementen. Liksom, om vi jobbar med alla de här färgerna, man tänker in att man ska få något svart, något vitt, liksom, någon metall och så. Så att, det känner jag så här att om vi bara pratar färg så tror jag liksom att jag jobbar väldigt mycket med att få en så bra bas som möjligt som i sig självt är fylld av de här olika typerna av kontraster. Just för att vi ska få den här dynamiken i ett rum. För att inte riktigt lika mycket ska ligga på alltså kunden sen när den inreder rummet. För det är ju det intressanta när man har möjlighet att påverka enbart kulör och materialval i själva rummet. Eller när man också har möjlighet att påverka färgen, materialen på möbler och inredningsdetaljer. Precis. Så jag är ju mån om att så mycket som möjligt ska skapas bara genom basen. För att det ska kännas härligt redan från start att komma in i det här rummet. Men alltså, när du kommer in i ett rum, om vi säger så här att du ska göra ett uppdrag åt en kund och ska du hjälpa dem i deras vardagsrum. Börjar du då med att titta på så här, hur finns alla elementen representerade här inne? Eller hur går du tillväga?
Först och främst så tror jag att jag känner en känsla. Alltså direkt när jag kliver in i rummet så känner jag direkt om det känns balanserat. Eller om det känns... För många gånger när det finns obalans i ett rum eller ett hem så handlar det om att det kanske är överslag på ett visst element. Badrum är en sån här klassiker där det nästan alltid är överslag på metall- och vattenelement. Alltså för det är många vita badrum, kanske saknas gröna växter, det saknas jordelement. Alltså det blir ofta ganska kallt och kalt i badrum. Så att jag tror att jag känner känslan först och sen benar jag i vad är det som skapar den här känslan av obalans. Behöver vi addera kontraster? Alltså behöver vi ljus och mörker, hårt och mjukt, högt och lågt? Eller är det elementen som är i obalans? Att vi behöver addera något element eller plocka bort? Liksom. För många gånger så, jag tittar ju på helheten med möbler och saker som finns ofta. Och många gånger så handlar det om att egentligen plocka bort för att lugna intrycken. För att man ska få se liksom, det ja, själva hemmet få komma fram.
Precis, och det är väl det du säger, liksom plocka bort. Det handlar ofta om att renodla. Vi tror ju väldigt många fall att nu måste vi byta ut massa saker och vi måste addera till massa saker. Men många gånger så handlar det om att nej, det kanske räcker att du plockar bort massa saker och adderar till rätt sak. Så precis, kommer du liksom få ihop känslan i det här rummet. Men balans är ju ett intressant uttryck. Liksom, balans och harmoni, vad är det för någonting? Du sa ju någonting att det finns en obalans i rummet, ett överslag av något element. Ska det vara alltså, lika mycket av alla element eller kan man tänka att liksom, det är något som ska dominera eller hur tänker man där? För färg pratar man ju ofta så här 60-30-10-regeln, 80-20-principen och sådana saker. Hur är det med elementen?
Ja, men där finns det så här, generellt så klarar vi Eld till exempel är ett väldigt kraftfullt element, det är starka energier. Alltså om man tänker klarröd färg blir ju väldigt, det kan påverka oss rent fysiskt, det påverkar våran puls och det gör att vi kanske får svårt att komma ner i varv och vi kan till och med känna oss svettiga liksom, när vi sitter i ett rum som är väldigt rött eller så. Så att vi klarar av vissa av elementen bättre. Till exempel metall, det får gärna vara väldigt mycket metall, det går bra liksom. Och jordelement får det också vara gärna mycket av, det klarar vi väldigt mycket av. Träelement också, det får gärna vara kanske inte lika mycket som metall och jord men ändå mycket. Vatten och eld, det är de två elementen som är kraftfullast skulle jag säga. Så att de behöver kanske vara lite mer försiktiga med. Men det är också så olika, vad är det för rum? Vad är det för syfte med liksom? För i vissa rum så är det kanske helt rätt att ha kolsvart alltihop medans, eller rött eller liksom. Så det beror så mycket på vad det är vi tittar på. Men mest av metall, jord, trä, minst av vatten och eld generellt skulle jag väl säga. Men jag tänkte på du pratade om att du försöker och när du ska färgsätta så försöker du att vad ska man säga, få det så komplett som möjligt bara utifrån färgsättningen. Finns det något knep eller något särskilt som måste vara med för att den här känslan av, nu vill jag säga fulländande.
Men, ja, precis. Precis, tuffa krav.
Nej, men liksom, vad behöver finnas med för att du ska, för att ett rum ska kännas liksom komplett bara utifrån färgsättningen?
Det allra viktigaste skulle jag säga är ljushetskontraster. Att inte allt blir liksom, om vi bara tar liksom trend då och fastnar i det. Jag tänker så här att ja, men nu har det varit väldigt mycket av de här beige tonerna. Vi har sett jättemycket av de här ton-i-ton inredningarna. Det är liksom typ samma beige, det är precis samma färg nästan på golvet och som på väggen och alla inredningsdetaljer. Då blir det ju med en gång att allting smälter ihop på något sätt. Du ser liksom inte vart det golv, vart det vägg, vart det tak. Alltså du får ingen uppfattning om rummet. Och det kan ju i vissa fall vara härligt. Men det ställer ju också väldigt stora krav på inredningen som du tillför sen. Att har du färgsatt redan från start så har du inga kontraster från början. Då måste inredningen tillföra det med då antingen att man jobbar jättemycket med färger eller former, strukturer, material för att liksom tillföra det här på något sätt. Men då tänker jag så här att det är bättre att även om vi då fortsatt vill ha beige, då om det är det liksom som vi faktiskt ska ha för att skapa den här lugna känslan hos den här personen. Då säkerställer jag att jag får en variation i ljuset mellan golv och vägg. Så att jag verkligen får in liksom en avvikande färg kanske på snickerier. Att vi behöver inte måla in dem i samma kulör eller taket till exempel. Utan man kan jobba med lite mer variationer utav den här beige tonen. Så att vi med en gång bara känner så här, åh, det var ändå liksom en viss dynamik i det här rummet. Sen tillför ju, tänker jag, beroende på vad vi har på utsidan också. Det är ju som en stor tavla i många hus idag när de bygger de här stora liksom, husen med mycket fönster och liksom så här grejer. Att det är också viktigt att tänka vad kommer utsidan tillföra till det här rummet. Det tillför ju också någon form av liksom, kontraster som varieras över tid.
Absolut.
Så ljushetskontraster skulle jag säga är det allra första eftersom väldigt många liksom så här första läget känner sig väldigt tveksamma kring att ha många olika färger till exempel. Då är det absoluta steget. Vi måste ha ljushetskontrasterna.
Så då kan man egentligen säga, om jag förstår det rätt, alltså jag förstår vad du menar med hur jag ska förklara det om de inte riktigt är med, men att det är samma kulör men det är olika nyans på kulören, om man säger så. Så att man kanske har mörkare på snickerierna, ljusare på väggen, mörkare på golvet, men det är liksom, ja.
Precis. Jag brukar ofta säga så här tripp, trapp, trull. Alltså man bara känner så här, det är som ett steg eller liksom en trappa, att vi har den ljusa beige, vi har en brun ton kan man säga och sen så har vi mörkbrun, bara för att liksom säga tre exempel då. Så att man liksom, det är samma färg som sagt, den har lite olika karaktär bara beroende på om den är mörk eller ljus.
Precis.
Och då blir det de här monokroma färgsättningarna eller ton i ton som har varit så populärt. Men då är det som sagt viktigt att de här färgerna inte är för lika varandra, utan vi verkligen får att det tydligt syns att de skiljer sig åt.
Mm.
Annars blir det ingen effekt utav det.
Nej. Men räcker det med tre? Förlåt.
Ja, tre tänker du. Ja, eftersom jag, om jag bara gör färgsättningen om man säger så, har kanske ett begränsat antal ytor att sätta färg på, så brukar jag tänka att få in tre så är det ju superbra. Mm. Få in fler så är det ju bara tumme upp, men det är inte alla och i alla lägen som det är rekommenderbart att måla tak och liksom sådana saker. Så det är lite från situation till situation.
Precis.
Hur tänker du då liksom, gällande det man har sett då, med trenderna med allt det beige till exempel och ton i ton? Hur funkar det i feng shui-perspektiv? Vad säger du då?
Ja, men när man pratar feng shui så feng shui och trender är ju kanske inte bästa kompisar egentligen. Men jag kan samtidigt se de trenderna som har varit nu ett tag med väldigt mycket naturtoner. Det har varit mycket grönt och mycket beige. Och liksom, det tänker jag ändå är bra färger för oss människor generellt. Vi kommer från naturen ifrån början och jag tänker att vi mår som bäst i en miljö som efterliknar naturen. Istället för att vara liksom så här plastiga möbler i skrikiga färger. Det blir inte riktigt naturlig miljö för oss att vistas i. Sen kan det vara helt rätt på vissa platser också. Men, så där tänker jag att trenderna ändå har varit bra. Sen har jag en annan tanke också. För i feng shui så har man ju vissa perioder. Man pratar om flying stars som är en uträkning man gör. Där man ser vilka rådande energier det är som finns i världen och i hemmet. Och för dig som individ liksom. Och där tänker jag att trenderna som råder kanske också går lite hand i hand med rådande energier. Att nu har det varit väldigt oroligt i världen ganska länge. Och trenderna som har ju varit väldigt jordnära. De är väldigt grundande och jag tror att det är det som vi människor behöver. För att det är oroligt omkring oss och då kanske vi söker oss mer till våra rötter. Både vad gäller färgskalor men också. Så att där tänker jag att trender är inte bara negativa, absolut inte. Men ja.
Mm. Ja, men jag håller med dig. Jag, nu vet inte om det kommer med i podden, men jag avbröt ju för en stund sedan och sprang och tog emot ett paket som kom. För jag var på en digital föreläsning igår och så fick jag min trendbok nu med alla färgprover och sådär. Och då var det Spring Summer 25 som var grejen. Och jag själv har ju en väldigt tudelad liksom, relation till trender. För att jag tycker att det är sjukt intressant med trender. Just för att det här är ju saker som händer i vår omvärld. Och vi blir påverkade av vad som händer. Och det ter sig liksom, ja, och det tar sig uttryck i hur vi beter oss. Vad vi liksom eftersöker. Vilka färger vi väljer och så vidare. Så det är ju som sagt jätteviktigt att faktiskt ha koll på det för att få en förståelse kring vart är världen på väg någonstans och vilka färger kommer vi se mycket av till exempel. Mm. Så en sak var ju det här som du sa där att i tider utav stress och det är mycket oroligheter då vill vi ju ha de här färgerna som skapar en trygghet och ett lugn i oss. Men det finns ju hela tiden de här parallella trenderna som är att nej men alla vill ju inte känna trygghet och lugn. En del känner ju bara så här, men tjäna, alltså jag måste bli glad när jag kommer hem. Jag måste få glädje och energi för det är så mycket skit överallt liksom. Så det finns ju liksom två olika sidor på vad som händer. Och det är ju liksom så viktigt att förstå att ja, vi blir påverkade. Och det finns liksom en konsumtion bakom alltihopa. Men det vi har som ansvar eller vad vi själva kan påverka, då pratar jag inte om liksom jag som färgsättare utan vi själva när vi liksom väljer saker till vårt hem, det är ju att lära känna oss själva. Mm. Att inte liksom så här, åh nu var den här färgen trendig, då väljer jag det. Eller nu var de här grejerna trendiga, nu köper jag det. Utan så här, ja men de här trenderna som kommer, lirar de med hur jag vill känna det i mitt hem? Tillför de här färgerna eller liksom grejerna någonting för mitt välbefinnande? Att hela tiden liksom vända det tillbaka till att men gör det här någonting för mig? Eller efterapar jag, följer jag bara någonting för att det är vad som förväntas av mig? För att jag ska få tillhöra ett sammanhang? För att mina bilder på Instagram ska få massa likes? Eller för att jag var cool och experimentell och gjorde saker? Eller vad är syftet till att jag väljer det här? Så att för mig så blir det så viktigt att jag i min roll och det jag jobbar med så har jag koll på trender. Och jag vill ha det för jag tycker att det är sjukt, sjukt intressant att förstå sig på det mänskliga beteendet, hur vi påverkas. Men sen så har vi också ett ansvar i nästa steg att det är bara jag själv som påverkar och kan fatta beslut om vilka färger och grejer jag plockar in i mitt hem. Det kan vi påverka själva. Så. Och det är svårt att stå emot. Och det är väl det som är utmaningen med trender. När man liksom blir bombarderad eller någon säger att det här är rätt eller fel. Att vara så stark i sig själv. Att faktiskt säga att ja, det var jättekul och härligt och inspirerande att se på bild. Men det är ingenting för mig. Nej. Jag mår inte bra utav det här.
Precis.
Jag tycker det är underbart med färg och färgstarkt och färgglatt och liksom fint på bild. Men jag kan inte ha det i mitt hem.
Nej.
Jag fixar inte det.
Och det här är ju så svårt.
Det är intressant.
Ja. Ja, men alltså, och du slår verkligen huvudet på en viktig spik nu, känner jag. Bra. Men det är ju otroligt svårt att stå emot och att våga vara personlig. Och jag tänker som inom feng shui när vi jobbar med hem och inredning och färgsättning. Vi jobbar ju också, någonting som är otroligt viktigt är ju hållbarhet. Och när vi lär känna oss själva och lär känna vad vi trivs i och hur vi vill ha det. Oavsett vad det är för trender som råder. Det är också då vi kan skapa hem som håller över tid. Sen kanske det är så att vissa människor behöver förändring oftare än andra. Och då kanske det är så. Men att man ändå utforskar sig själv och lär känna vad man verkligen trivs i. För då tror jag att hittar vi det så behöver vi inte göra om alltså det konsumtionsbeteendet och konsumtionssamhället vi lever i. Skulle bli så mycket bättre om vi bara kunde hitta vår personliga stil.
Ja, för förbud har ju sällan funkat bra. Alltså nej. Om vi tittar bakåt i tiden, du får inte hoppa i sängen. Alltså så här, vad är det enda du vill göra då? Hoppa i sängen. Så att du får inte göra det här. Då är det enda man kan tänka på. Va? Får jag inte flyga? Får jag inte resa? Alltså du vet, så här, men fattar du hur mycket möjligheter det finns? Nu väljer du att fokusera på fel sak. Liksom.
Får inte äta socker.
Nej, men precis. Du får inte äta godis förrän på lördag. Och då är det enda man kan tänka på istället för bara, du får äta den här du vill egentligen. Men du har lärt känna dig själv och vet att du inte är sugen på godis och du behöver inte äta det just nu. Liksom. Och det är ju det som sagt att om vi alla liksom blev mer trygga i oss själva, för det är ju det som det mycket handlar om, liksom, att vi söker bekräftelse utifrån och liksom så här. Så länge vi håller på så är det svårt att göra de här stora förändringarna, liksom, att våga fatta de här besluten som går lite emot alla andra. Som man tycker.
Men det är ju bland det värsta som finns för en människa. Det är ju att hamna utanför flocken. För då riskerar vi att dö.
Alltså och det är därför trenderna finns också. Varför vi följer dem. Vi tillhör gruppen. Vi skapar en grupp. Vi är de som har den här stilen. Nu precis. Hänger vi med varandra. Jag får en tumme upp av den här personen.
Ja, men absolut. Och som sagt, det finns till och med statistik på det. Att det människor är mest rädda för av allt. Liksom. Det är inte att dö eller bli påkörd av en buss. Utan det är att typ stå på scen och stå ensam, blottad. Och det är klart, det är ju exakt samma känsla. När du väljer att göra ditt hem helt personligt. Så ska du släppa in folk här när du inte ser ut som, när det inte ser ut som hos alla.
Precis, när folk kan tycka någonting. Alltså bara, hur tänkte de här?
Precis.
Varför blev det så här? Alla andra väljer ju värst. Varför har vi så här? Nej, men jag säger så här, det finns inget rätt och fel brukar jag säga till mina kunder. Utan det här handlar om att vi behöver identifiera er. Vad är viktigt för er? Och liksom plocka ut de här färgerna, färgkombinationerna, stilen som då passar de här människorna. Ja. Men det handlar ju om ofta att kunna förklara sina val. För många är ju väldigt osäkra upplever jag liksom att ja, men jag vill ha det här men kan jag verkligen välja den här färgen? Mm. Lite grann så här, vad ska alla andra tycka och tänka? Och så känner man så här att jag känner mig lite svarslös om någon frågar så här, jaha men varför valde ni eller liksom, hur tänkte ni när ni valde den här färgen? Eller oj liksom så här, man känner att man vill ha ett svar. Och det är det som många uppskattar. När jag hjälper dem med färgsättning. För att jag vill ju inte bara lösa ett problem. Så. Utan jag vill ju också utbilda. Alltså jag vill skapa en förståelse kring varför valde vi den här färgen till er? Vad ska den tillföra? Varför har vi kombinerat de här två färgerna? Så att de också logiskt förstår sin känsla. Mm. För då kan de också känna att men vi vet varför vi valde färgerna. Vi har ett svar ifall någon frågar. Och det skapar en sån enorm trygghet när man känner så här, men vi vet varför vi valde rött där borta. Vi vet varför vi valde blått där borta.
Mm.
Som helt annan diskussion när man får in liksom kunskapen och fogar ihop den med känslan.
Ja.
Då blir vi starkare, tryggare. Och man har också fått bekräftelse utifrån från någon som kan det här ämnet. Att vi var inte helt ute och seglade, utan vi hade ändå liksom koll på läget. Vi fick bara hjälp att skruva lite på detaljerna så att det liksom rent färgsättningsmässigt också blev som man hade tänkt sig i slutändan. Och det där är ju så, så häftigt tänker jag med färg. Och varför jag jobbar med det, det är ju för att det egentligen inte handlar om färgen i sig. Utan det handlar ju om vad färgen gör för oss människor. Och man måste vara nyfiken på människor och intresserad av människor för att kunna hjälpa på bästa sätt, tänker jag. Eftersom jag inte förverkligar mig själv, utan jag går ju igång på lärandet och utforskandet och att få testa och att dela med mig av mina kunskaper och erfarenheter till den som vill lyssna och som är mottaglig för hur jag tänker kring färg.
Och det där är ju så, för jag tycker det är så många som är rädda för färg. För nu har det varit, sen 2000-talet så har det varit vitt som har dominerat. Och nu börjar vi gå över, sen kom det lite grått och nu är det lite beige. Men det är ju ändå väldigt, färg börjar ju komma. Man börjar ju se det mer på både inredning och tapeter. Och liksom det kommer ju mer och mer färg.
Ja. Jag märker jättestor skillnad. Ja. Jättestor skillnad märker jag hos mina kunder.
Men vågar de färg i större utsträckning också? Eller...
Ja, de som har gjort jobbet, säger jag så här. De som har researchat och gett förarbetet en tid att inte börja begränsa sig med en gång och liksom bara så här, vi ska ha grått eller vi ska ha beige eller vi ska ha blått, utan de är lite mer öppna så, och landat i vad de faktiskt gillar. Då vågar de ofta mycket mer för att de har hittat sig själva på något sätt. Att de vet att det är det här som vi trivs allra bäst med. Men en del behöver bara en liten push sådär, att de vet ungefär vilka färger de gillar. Många gillar ju blått och grönt liksom så. Mm. Och det tycker jag ju är väldigt bra, för att det är ju färger som skapar ett välbefinnande hos oss. Ofta kombination med att vi har mycket trä och vi har trägolv och sådana saker, så att man har liksom en bra bas där. Mm. Det de ofta saknar är ju liksom den här känslan av att jag vågade lite mer i en situationstecken, att man vill också så här utmana sig själv lite mer. Man vill tillföra lite mer färg. Och där upplever jag ju att många är mycket mer liksom öppna för liksom en färg på soffan. Eller ett rum som avviker i färg lite mer. Mm. Och jag ser det ju som att nu har vi liksom påbörjat någonting. För att ofta så är det ju så när man liksom förstår att världen är mer än neutraler och det behöver inte vara färgstarkt och färgglatt för att räknas som färg, då börjar man utforska på ett annat sätt. Man börjar se på färger runt omkring sig på ett annat sätt.
Precis.
Jag skulle vilja hoppa vidare till en annan frågeställning, och du var inne på det förut, och det är ju det här med färgpsykologi. Alltså, hur tänker du, jag, kring färgpsykologi? Vad lägger vi för värdering i det begreppet och hur använder vi det i vårt arbete? Vill du börja?
Ja, det kan jag göra. Alltså, jag tror inte att jag kanske tänker så här jättemycket på det egentligen när det kommer till färgsättning hemma. Utan det är någonting som jag mer är uppmärksam på och tänker på när det kommer till exempel val av kläder eller accessoarer. Att försöka påverka min egen energi med hjälp av detaljer som jag tar på mig. För att jag i stunden kanske behöver höja min glädjenivå eller trösta mig själv, eller då kanske jag använder mig mer av färgpsykologi. Men det är faktiskt ingenting som jag lägger så jättestor vikt vid när jag liksom ska välja färg till ett rum, eller, utan då är det mer, då går jag mer på vad vill kunden ha för känsla i det här rummet, och så utgår jag kanske mer från de fem elementen eller liksom vad kunden i sig gillar. Så ja, det är nog mer när det kommer till min egen personliga energinivå. Mm. Hur tänker du?
Ja, alltså det här är ju, det är så stort ämne. Jag började ju med att säga liksom att färg är subjektivt och alltså färg har någon form av kraft. Det kan vi ju ändå liksom så här, färg är kraft och potential. Det är liksom ditt språk, kommunikation, vad vi nu liksom, hur vi vill uttrycka oss kring färg. Och det sker ju hela tiden liksom så här massa forskning där man försöker ta reda på och verkligen bekräfta liksom så här, hur reagerar vi människor liksom? Kan vi få någon riktig, inom situationstecken, undersökning som säger så här blir, reagerar precis alla människor? Och det är det som är liksom lite utmaningen, just för att det är subjektivt och det finns så många olika förutsättningar och ytor och omfattning och liksom kombination av färger och så vidare. Så jag försöker ju liksom så här, ja, men navigera mellan alla de här sakerna som man hör också kring färg. Att, ja, men varma färger påverkar oss på det här sättet, kalla på det här sättet. Och man kan ju prata om just det som jag lägger som värdering i färgpsykologi. Det är ju mer så här att den här färgen ska du ha liksom i ditt kök om du vill öka aptiten. Eller om du vill främja samtal och liksom sådana saker. Så jobbar inte jag med färg. Att jag liksom tänker så här att aktivt att vilka färger gör det här, utan jag tänker mer så här på värme och kyla, på nedtonat eller färgstarkt, att okej, men vi kan ändå se att de varma färgerna, ju med färgstarka kulörer, de har liksom en ökad grad av energi, de får oss att känna liksom massa saker, och sen så tvärtom då med de kalla färgerna. Så där tänker jag så här jättemycket på varmt och kallt, nedtonat och färgstarkt, att det är liksom de stora penslarna som jag liksom jobbar med. Men sen så kopplar jag det mer till att, ja, men vad har vi alla för, alltså, referenser kring färg? Alltså, vad har vi för relation till färg? Alltså, olika kulturer påverkar ju såklart vad vi förknippar olika färger med. Vad vi är vana att se för färger kommer påverka hur vi också reagerar kring en färg. Liksom mer på ett så här, lite mer logiskt plan, om man nu säger så. Får vi liksom en viss röd och gul färg tillsammans, ja, då tänker vi liksom kanske på McDonald's, för att det är liksom de här färgerna som man är van att se. Och det är inte för inte som det liksom är Starbucks grön och Ferrari röd och liksom såna här saker, utan vissa varumärken har ju liksom hijackat vissa färger liksom. Och då, eller bara liksom så här svart och gult i kombination, det är någon form av varning. Alltså, vi har lärt oss det. Så det är mer så jag tänker, att vad har de här färgerna och färgkombinationerna i synnerhet för anknytning? Stämmer den anknytningen med den känslan som vi vill skapa i det här rummet, eller motverkar den känslan? Så det är mer så som jag tänker kring färg, med liksom energinivåer och vad kan vi ha för referenser till de här färgerna. Så jag började liksom i de privata hemmen. Så det är inte så här att tillför turkost för att du vill få det här, eller gör det här för att du ska känna så här. Så jobbar inte jag. Nej. Men samtidigt så är jag nyfiken på, jag tycker det är intressant att liksom så här se hur andra förhåller sig till färg. För vem vet, om x antal år så kanske finns någon forskning som säger att ja, men så här är det faktiskt. Men jag förlitar mig väldigt mycket på de stora rapporterna och på känslan faktiskt. Och vänder det till min kund, att om du vill känna dig glad, vad tänker du på för färg då?
Ja, liksom. Ja, men där tycker jag, vi sitter ju på våran kropp och vi sitter ju på mycket, mycket svar. Och vi gör väldigt mycket undermedvetet. Och det var ju det jag tyckte när jag började utbilda mig inom feng shui och började utforska hela den världen. Att jag fick liksom förklaringar till saker som jag alltid har gjort, men som jag kanske aldrig har reflekterat över varför. Och nu fick jag ett perspektiv som gav en förklaring. Det finns såklart fler perspektiv som förklarar samma beteende eller samma sak på andra sätt. Men absolut, och det här är nog lite, ja, men, jag tror att jag jobbar på ungefär samma sätt när det kommer till färgsättning. För då vet jag att varma toner, det är positivt för matsmältning, matlust. Det är bra för socialt umgänge. Medans kalla toner, det gör ju att vi blir mer kanske frusna, håller oss lite mer för oss själva. Alltså att det kan påverka oss på det sättet, och därför så kanske jag inte skulle ha ett kornblått kök. Eller liksom, fast det kanske skulle vara helt rätt på en annan plats. Det finns ju inga rätt och fel. Det är det jag tycker är så fascinerande, att det spelar liksom ingen roll. Och där tycker jag också, nu har jag pratat med så många olika människor som jobbar inom olika branscher. Till exempel har pratat med en keramiker och som också är utbildad i feng shui. Vilken färg skulle du aldrig välja på ett porslin? Har du något svar på den frågan? Om jag frågar, vilken färg skulle du aldrig välja på ett porslin? Du som har en helt annan kanske ingång på kring färg.
Ja, alltså, men nu blir jag så här, vad är rätt svar? Är det blått som är rätt svar som vi inte ska välja?
Finns inget rätt svar.
Nej, men du vet, jag har väl hittat rätt svar. Nej, men grejen är så här att jag tänker ju så här, vilken är finast till färgen på maten? Mm. Tänker jag liksom, i mitt personliga perspektiv. Så jag har ju fitt porslin.
Ja,
liksom.
Det har jag med.
Ja. Nej, men annars så tänker jag liksom inte på det så faktiskt, utan mer vad ser fint ut för ögat liksom.
Nej, men och det där var för hon svarade rött, och det skulle inte jag heller vilja ha, så här klarrött porslin. Men samtidigt så, för då pratade vi också, men skulle du vara typ i Mexiko eller alltså på en varm plats, då skulle det kännas helt rätt med det här röda porslinet. Men hemma i kalla Sverige så skulle det kännas helt fel för mig. Men att någon annan kanske bara älskar det här röda porslinet. Så att där är vi så olika. När jag utbildade mig så sa de ju att blått, om du har blått porslin, för att blått i och med att det är så kallt, det minskar matlusten.
Ja,
så vill man gå
till
blå tallrik, för då blir du inte lika sugen.
Säger hon som tog in blått porslin i ett sortiment.
Ja, men det är ju snyggt. Ja. Och som sagt,
det är klassiskt. Ja. Så. Och det är det man ska komma ihåg, som du sa där precis, att allting beror ju på sammanhanget. Vad har vi för referenser kring färg? Och hur ser det ut i omvärlden i Mexiko? Alltså, vad har de för färg på sin mat? Vad har de för färger runt omkring sig överlag? Liksom så här, mycket mer färg. Mm. Och det är liksom det som är så viktigt att tänka på, att vi kommer från olika kontexter och olika sammanhang. Och vi är olika tränade att se färg på något vis, liksom, vad vi har för betingelser kring det. Så det är väl liksom det som är svårigheten, att liksom hitta så här, okej, vad är det som sker i oss alla människor för att vi är människor? Och vad är det som sker i oss för att vi har de här filtren eller de här erfarenheterna? Att hitta navigeringen mellan de två olika eller tre nivåerna tycker jag liksom är utmaningen, när man då färgsätter för många människor, som jag också gör när jag färgsätter offentliga miljöer eller arbetsplatser, där vi inte kan gå på någons personliga tyck och smak, utan vi måste mer backa tillbaka. Okej, rent logiskt sett, liksom, vad forskningen nu faktiskt kan påvisa gällande de här olika färgerna, vad är då det mest lämpliga alternativet att gå på för att förmedla liksom, ert varumärke, identitet, få personalen att må bra och kunna utföra sitt jobb på bästa sätt, få kunder eller liksom besökare att tycka att det här var ett härligt ställe att vara på. Det är ju något helt annat, och kontra som jag också sätter färg på produkter, sortiment, kollektioner, där ska ju färgen göra ett annat jobb. Där är det ju inte liksom så här, den här färgen på ljuslyktan ska få någon att må bra. Det är inte det som är syftet då med färgvalet. Så syftet, som sagt, är sjukt viktigt att tänka på. Men vi behöver lära oss känna oss själva. Precis. Det är vi väl eniga om, att det börjar där.
Verkligen. Och som sagt, för någon som aldrig kanske ens har tänkt på det här, så är det inte självklart och det är inte jätteenkelt. Men det är därför det finns sådana som dig och mig som faktiskt också kan hjälpa en att faktiskt hitta sin inre core. För vi är ju inte där för att, vi kommer inte med något facit, eller, utan vi är ju där för att hjälpa dem hitta sina, vad säger man, värderingar är inte det ordet jag letar efter. Men hitta sig själva, lära känna sig själva bättre.
Ja, för att det är ju så många nivåer på att liksom skapa sitt hem, skapa den här platsen som får en att må bra. Att liksom förstå, vad det är jag behöver då för att må bra? Det kan ju inte jag bestämma åt min kund, Jag kan skapa någonting som ser fint ut. Det kan jag göra på egen hand. Men ska du också liksom känna att det här är mitt hem, här trivs jag, då måste ju liksom också du göra liksom det jobbet som krävs för att lära känna dig själv. Och vara villig i att ja, det kan kännas lite jobbigt i början. Det kan ta lite tid för att du ska ju liksom göra ett researcharbete. Men har du gjort det arbetet och du vet på riktigt så här, jag älskar de här färgerna eller färgkombinationerna. Du har samlat bilder till exempel och landat i det här vill jag. Men det är inte säkert att du kan omsätta det till verkligheten för det. Men går du då till en inredare eller en färgsättare, då kan du få hjälp att omsätta din vision, det du vill ha, till en verklighet. Då behöver du inte lära dig färgsättning, du behöver inte lära dig inredning. Men du har gjort det allra, allra viktigaste jobbet. Du vet vem du är och vad du gillar, och du har kunnat göra det här tillsammans med den som du delar ditt hem med, om du har en sån person. Den har kunnat liksom utforska och göra det här tillsammans på något sätt. Och så kan den här människan sen som kommer in hjälpa till att okej, hur knyter vi ihop det här på ett bra sätt? Hur blir det här verklighet? Mm. Så man behöver ju inte kunna allting själv, men du behöver faktiskt landa i vad du gillar för någonting. Det kan ingen annan göra åt dig.
Det känns som en fin så här, ett fint sätt att knyta ihop den här säcken på. För nu känns det, alltså, du är så klok, Hildur. Jag tycker det är så roligt att prata med dig. Och du har så intressanta infallsvinklar. Och det är så självklart på något sätt. Samtidigt som du lär mig så mycket.
Ja, bra. Ja, det är det jag hoppas på. Det känns som sagt som förmedla kunskap och förståelse och våga lyssna till sig själv. Det är väl det jag tänker att jag vill bidra med på något sätt.
Ja, och det gör du. Sluta aldrig.
Nej, jag ska hålla i.
Är det någonting som du känner att vi har missat eller som vi skulle behöva liksom grotta lite mer i?
Nej, men inte som jag känner just nu. Jag tycker att det här var liksom ett bra sätt att bara se faktiskt att vi har väldigt många gemensamma nämnare kring färg. Det är bara att vi har lite olika tillvägagångssätt för att ta oss till resultatet. Och det är väl så det ser ut, att färgsättning i synnerhet, det finns inga svar där att så här ska man göra. Utan det handlar ju på något sätt om att lära sig att utforska, oavsett om du jobbar med det eller om du gör det i ditt eget hem. Men med lite kunskap och förståelse kring de verktyg som finns, så blir det i alla fall lite lättare att fatta de där besluten som du trivs med länge. Ja.
Och som sagt, det finns ju hjälp att få. Du finns ju, och det finns ju flera med dig också, men att man behöver ju inte göra allt det andra jobbet själv. Nej. Men man måste lära känna sig själv och lära känna hur man vill ha det egentligen.
Mm. Och sen hittar man någon som man vibar med, som känner att ja, men vi har samma tanke kring det här.
Absolut. Gud, tusen tack, Hildur, för att du delar med dig av dina kloka tankar i Feng Shui-podden igen.
Och ja, men tack själv. Så kul.
Ja, jätteroligt. Och tack till er som har lyssnat också, såklart.